Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång, yes! Där sitter det.
Det här var det häftiga. Efter inspelningen, när allt var klart, så stod det en till taxi utanför TV-huset, många taxiresor, som körde mig till en stadionbutik. Jag tror det var den på Kungsgatan inne i stan. Okay. Och där mötte personal oss, så att man var värsta hjälten då. Och man fick ju plocka på sig grejer. Och min pappa var så här, ta det dyraste, ta det dyraste. Even if you play the game for years, or you play like a beginner.
Där hörde vi ju den riktiga introsången inspelad och
vinnaren av Melodifestivalen 1988, va?
Take a chance on me. Mm. Alltså det är ju den, det är ju, den här versionen då till
Lasse Holm skrivit den här.
Ja, man kan ju tro det. Mm. Men ännu mer troligt att ABBA har gjort den ju.
Just
det är ju en oerhörd ABBA-ig låt. Mm. Och om du tänker nu Christian på Take a chance on me, tänk på den lite.
Take a chance on me.
Så hör du att det är samma.
Samma till samma.
De har rippat den. Mm. Disney.
Mm. Mm. Vi är samlade ju där för att prata om just Lilla.
Ja. Institutionen Lilla, ja.
Verkligen. Som inte är med oss längre, men det återkommer vi till, antar jag. Mm. Har ni kollat på något genom åren?
Ja, det har ju hänt. Jag har nog sett från start, skulle jag säga, första programmet 83 kanske inte tittade på. Men sen så kollade man från 85 och framåt.
Men du föll 78?
79.
79, så du är 4 år. Skulle man ändå kunna fått behållning av det här, eller?
Det är möjligt. Det är nog precis i skarven där. Mm. Det fanns ju inte så mycket annat på tv. Nej. Som konkurrerade. Nej, så. Det var inte problemet. Utan det var snarare om man fick vara vaken om man hade skött sig ordentligt. Eller om man åkte bums i säng bara.
Alltså var det hårt hemma hos Leifbys?
Nej, det var det inte.
Nej, man får inte. För Leif har jag ju träffat, eller vi båda. Han känns som en ganska tolerant far.
Ja, inte så auktoritär. Så.
Ja, det var ju inte mer än 7 månader första gången jag satt upp och kollade på Sportspegeln, tror jag, på söndagen.
Mm. Först om du fick stryk, tror du skulle säga. Men jag undrar, vi har ju tittat på massa Lilla nu inför då det stora dokumentet om Lilla som vi ska göra idag. Och varje gång jag har tittat så, mellan de åren som jag kan tänkas ha varit aktiv Lilla-tittare så att säga, så känner jag igen allt. Alltså alla inslagen, så, det här kommer jag ihåg. Mm. Nu lär de oss skjuta slagskott med en hockeyklubba. Det kan ju vara så att jag har sett alla Lilla under kanske 93 till 2001. Jag kanske såg alla 2001. Då var jag, så var det när jag gick på gymnasiet.
Ja, jag tror man gjorde det. Alltså, man kanske inte skyltade med det på samma sätt. Du kanske inte gick till gymnasiet med Lilla Sportspegeln i ryggsäcken. Så här, om du nu hade lyckats komma över någon.
Så i kafeterian så på gymnasiet bara, du, såg du Lilla igår eller? Rökruta och så.
Man fick bara säga det till sin bästis sådär, för att man inte för stor krets.
I förtroende om att han inte skulle liksom.
Exakt. Fast såg ni det inslaget om de där barnen som spelade handboll liggande med förbundna ögon och så på ett fritids.
Ja, jävla bra inslag i Janne Svanlund. Alltså, jag tycker att han verkligen växer för varje gång. Alltså. Ja. Otroligt bra.
Men sen när man kommer till folkhögskolan, bara kanske några månader efter examen, då blir det ju lite kult att ha på sig Lilla ryggsäcken.
Mm, det är sant.
Eller hur? Så det kan bli svårt nu, eller?
Ja, när det blir lite retro.
Exakt. Ja, det kan ju bara, faktiskt bara skilja några månader där. Ja.
Men måndagarna var ju, man kan ju fortfarande framåt 18.30-19 en måndag så känner man liksom att det
är
det känns i magen. Vad är det som är på gång?
Ja, det just det.
Det är ju lilla Sportspegeln-tiden här. Ja. Det är det som spelar ett spratt.
Det är inte bara att du blir hungrig.
Och jag kommer ihåg det så jäkla väl. Alltså, det fanns ju inte någonting att välja på. Tjock-tv, ingen fjärrkontroll, fram och byta kanal mellan ettan och tvåan. Och så var det först då på måndagen, Landet runt. Mm. Och det är ju inte som idag. Du gillar ju den nya programledaren.
Ja, han från Göteborg. Det är jävligt kul.
Krusvar, ja. Mm. Henrik von Krusvar, tror jag. Tveklat Sveriges bästa programledare.
Ja, och jag tycker ändå det känns lite fel. För att Landet runt ska alltid ledas av Lars Ture Ljungdahl. Och det är det Lars med Z.
Och mycket av det material som presenteras i de här sändningarna är utav den art att det är väl värt att visa för en bredare publik än den som finns inom respektive distrikt.
Men var inte han 8 dagar in i där svängde också?
Nej, det tror jag inte.
Han ser bara ut som att han leder 8 dagar. Ja, det hade gjort det. Jag tror det.
Egan Ner släppte aldrig ett enda 8 dagar till någon. Så aldrig får för sig. Senare på kvällen och in på 90-talet där, så fortsatte den här härliga måndagskänslan med Trafikmagasinet.
Ja, alltså vilken jävla tv-dag det var alltså.
Ja. Utrymmet bak i nya 900 då, ja, det är väl ungefär som andra bilar i den här storleksklassen. Fullt acceptabelt för 2 vuxna men knappast för 3.
Kan inte vi göra ett grepp på Trafikmagasinet även fast det inte är direkt kopplat?
Nej, men låta det gå som ett motor.
Ja, det går in under motor. Det gör väl ingenting om vi leker med formatet lite. Vad fan? För Carl Ingmar Pers då är väl vid liv. Han gör ju reklam för någon däcktillverkare. Alltså.
Ja.
Men Christer Glänning är ju då inte med oss längre.
Men Volvo 340 finns kvar.
Ja. Fan vad fint att få in halva Trafikmagasinet-relationen i den här studien.
Man minns ju också att de i Sportspegeln, den stora vuxna spegeln på söndagen 2030, alltid avvarade den genom att puffa för lilla. Det var, fanns ju inga, var liksom ingen konkurrens. Situation.
Nej, men det var ändå det cross promotion.
Ja, det var det. Men ändå så här, vuxet, en vuxen publik som ändå fick veta att nu vet ni, imorgon kväll så är det lilla.
Mm. Men upplevde föräldrarna att det var bildande? Alltså att man ville att barnen skulle kolla på
det? Jag tror inte pappa tänkte i termer av bildning så när jag var liten. Nej, men ska vi kanske kan 83 drar det igång. Ska vi lyssna på hur det lät första lilla bara så man får känna lite så hur...
Lilla Sportspegeln med svenskt mästerskap för radiostyrda minibilar. Det går över 100 km i timmen. Hej och välkomna till Lilla Sportspegeln, ett nytt halvtimmes långt program här i TV2 varje måndag 17:15 utom under skollovstiden. Det här är ett program som vänder sig till hela familjen men till barn och ungdom i synnerhet. Vi på TV-sporten har nämligen under åren fått många brev och telefonsamtal från både barn och föräldrar som tycker att våra sändningar ligger lite för sent på kvällarna. Och nu här i Lilla Sportspegeln ges en möjlighet att visa lite och förhoppningsvis det bästa av det som vi haft i våra sena sändningar under veckan. Men vi ska visa mycket annat också. Vi ska visa idrottsreportage, intervjuer med tonvikt lagd på ungdomsidrott. Vi ska ha gäster i studion och vi ska ha Ulf Elving, ha en tävling.
Det ska vi ha, en tävling där alla våra tittare från 15 år och neråt får vara med och svara på en sportfråga aktuell från den vecka som har gått. Och vi har tagit fram ett fint specialpris just för den här tävlingen. Men vi återkommer till det här.
Kort sagt, allt kan komma att hända i Lilla Sportspegeln. Ofta det som är lite överraskande.
Han säger väl också här att de kommer inte sända Lilla Sportspegeln på loven?
Nej, precis.
Varför i helvete inte då?
Jag vet faktiskt inte. Antingen för att då ska man inte sitta hemma och titta på tv, då ska man göra andra saker.
Mm.
Eller, jag vet faktiskt inte.
Jag kände så självklart när han sa det, men jag märker nu att jag inte riktigt har
fått på varför. Det, fast ändå inte.
Då kanske de har sina studiedagar utvecklings...
Han kanske kände så också så här, det känns helt rimligt att säga den här meningen, men så har han inte riktigt stämt av det med någon av
det. Jag tycker att den första uppställningen de har är tyder på visst moden då, skulle jag vilja säga. Vi har Bengt Grive, Ulf Elving, Kjell Andersson och Christer Ulfborg i studion. Va?
Ja.
Det är, alltså ingen ser ju yngre ut än 55. Nej. Och då är det ändå ett program då som ska vända sig till den lite yngre målgruppen.
Bengt Grive känns inte så barnkär eller?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag.
Vi har gjort, jag och Emil gjorde ett specialprogram här om Bengt Grive.
Så ni känner honom?
Ja, utan och innan.
Ja, jag känner ju Grive bra.
Men att man ändå väljer den här kvartetten så att nu ska vi hitta en ny målgrupp här. Vi ska vända oss till den yngre publiken. Så vilka är bäst lämpade att göra det? Ja, men vi tar väl de där gamla rävarna.
Ja, nu.
Samtidigt är det härligt att det är just dem.
Ja.
Lite garvade. Jag menar, Christer Ulfbåge har väl förmodligen varit och bevittnat en dödskrasch någonstans på Måns. Ja. Bara ett par dagar tidigare. Sen så sitter han och pratar med den yngre målgruppen ett par dagar senare.
Men jag tycker att det visar kanske hur... Alltså man tog ju verkligen den barnidrotten på väldigt stort allvar. Och när det kommer in någon i studion så frågar man om dem så här, vad gör du? Du håller på med orientering. Okej, vad spännande. Så kan du berätta lite om det? Och man besöker då de här klassiska inslagen när man besöker folk som hittar på egna sporter och sådär. Så det är ändå med ett oerhört allvar. Det ska inte vara det här flängiga, tramsiga, utan samma människor som gör de långa inslagen i Sportbyggen, de gör också de långa inslagen i Lilla, alltså Janne Svanlund, Per Nyström har ju varit precis exakt överallt och så vidare.
Men det var nog en nyckel, för när man själv kollar på det så tittar man ju på det med allvar. Ja. Inte med någon form av ironisk underton ju.
Nej. Skulle man starta ett sånt program idag så skulle det förmodligen vara skitängsligt.
Mm. Ja.
Att det skulle vara rätt i tiden och lite flamsigt och tramsigt.
Vilka skulle vara programledare?
Det här är ju oängsligt så in i helvete.
Ja, det är det.
Och det är befriande på sitt sätt.
Men är det Kodjo Akolor och Nassim Al Fakir som är programledare?
Ja, så är det kanske.
Om man gör det då. Lite P3 flamsigt kanske. Ja. Man skulle gjort det,
och mycket när de hoppar, studsar och skriker och sådär.
Ja. Nej, men Grive sitter här och ser barsk ut.
Ta det på allvar.
Det är fyra medelålders revisorer som sitter och ska prata sport med barnen.
Ja.
Så ska det vara.
En som var med från början är ju också den ständiga Artur Ringart som vi brukar ringa till när vi undrar saker. Här undrar vi exempelvis hur det här kom sig att man startade det här.
Vi ringer ju Artur otroligt ofta. Jag ska säga till lyssnarna också att ibland ringer vi så hittar vi bara på ämnen att vi ska prata om någonting som inte ens ska gå ut som ett program. Bara för att vi ska få prata lite om Artur. Mm. Vem var det som kom på idén?
Ja, idén till Lilla, det kom egentligen från Sven Plex Pettersson. För han var ute på den tiden så var man från Sveriges Television och Sveriges Radios sida ute och träffade publiken, tittarna på sådana här tittarforum och lyssnarforum. Man hörde vad folk tyckte om programmen och vad de ville se och höra i radio. Och då framkom det att många föräldrar tyckte att Sportspegeln på söndagar gick på tok för sent, så deras barn som var intresserade av sport fick aldrig se sportresultat och sporthändelser. Och då föddes idén till att göra Lilla Sportspegeln på måndagar som skulle vara en sorts barnrepris av Stora Sportspegeln. Och det var så programmet började. Så från början så var det man kan kalla det en barnrepris av Sportspegeln där vi körde samma inslag och det var samma programledare. Vi hade en lite vänligare ton mot barn. Och det var början.
Uh-huh.
Men sen så tyckte vi att det var inget kul.
Nej.
Och så hade vi vissa grundläggande idéer om att fasen, barn vill ju se tecknad film. Och barn vill vara med i tävlingar. Från det utvecklades det till att det blev ett eget program med en egen profil och med ett eget innehåll som inte alls var kopplat till Sportspegeln på söndagar.
Och det är då du åker på den här legendariska resan ner till Frankrike och köper hem Tom och Jerry på 3 år.
Ja, men det var också det var ju också tillfälligheter, för att den som egentligen skulle åkt var Pia Erlandsson som också jobbar med programmet hela tiden. Men Pia kunde inte, och då slängde de in mig på den resan. Och jag hade gett mig fasen på att nu är jag på en stor tv-mässa. Här ska jag hitta bra tecknad film. Från början hade vi ju Sport Goofy som var Disney-filmer. Det var Kalle Anka och Långben som höll på med. Det var framförallt Långben som hade en massa i olika kortfilmer tecknade.
Ja.
Det tog Disney fram till OS i Los Angeles 84. Men sen köpte MTG, det vill säga TV3 och Viasat, de köpte hela Disney-paketet. Och då blev det ju, så ingen fick visa Disney mer än dem. Det var då det blev stor diskussion om Sveriges Television skulle kunna visa Kalle Anka på julafton. Men det tillät då TV3 att det fick de göra. Men vi kom inte åt de här Sport Goofies.
Okay.
Så då åkte jag ner för att då skulle jag hitta tecknad film. Och jag lovar dig, jag drog igenom hela den här mässan och hittade ingenting som jag tyckte var bra. Va? Det var bara konstiga figurer och de var stiliserade, de såg lika ut och det fanns ingen som helst personlighet i dem, utan de gjorde en massa konstiga grejer. Och framförallt ingenting som var sport. Så då mindes jag, för när jag var ung för länge sedan, er ålder. Nej, men jag var yngre. Då gick man på teknisk på skutt. Det var Tekniska högskolan som hade dans. Och de hade diskotek där och så hade de levande musik eller något dansband eller sådär som lirade. Och det var 14:e dag på skutt. Och när det här dansbandet eller bandet som lirade live tog paus, då körde de Tom och Jerry-filmer på en stor duk. Så alla satte sig på golvet och kollade på Tom och Jerry och garva och tyckte det var jättekul. Och då kom jag ihåg de filmerna och tänkte att det där skulle man försöka få tag på. Och då hittade jag de som hade rättigheterna till Tom och Jerry på den här mässan och sa det där vill vi ha. Och det var inte alls sportkopplat eller någonting sådär, men det var däremot förbaskat bra tecknad film som innehöll massa roliga moment. Och då sa den amerikanska tjejen som sålde det här, som var väldigt affärsmässig, ah, okej, okay, if you want it, you need to buy it for 3 years. Okej, okay, sa jag, vi gör det.
Mm. Var det en omedelbar succé, Lilla?
Nej, det var det inte alls. De första programmen vi gjorde blev totalsågade av Expressen. Lägg ner, hade de, jag tror de hade på löpsedeln till, men de tyckte det var uselt.
Asså.
Ja, de sågade totalt. Det man ska komma ihåg att Lilla när det kom, normalt idag när du har program som man gör som är nya, som vi uppfattar som nya, så är det utländska format som man har köpt. Som man har liksom testat i 15 olika länder som har varit succé där, och så ska vi göra det i Sverige också, va? Idol och hela det där köret. Allt det där är ju utländska format. Mm. Men Lilla och På spåret är ju svenska format som vi har kommit på själva här i Sverige och gjort. Det blev sågat. Det var inget bra alls. Och jag tyckte att vi hade dålig sändningstid. Och jag tyckte att det var extremt orättvist att såga programmet så tidigt, va? Uh-huh. Men det växte ju, va? Programmet växte, och det som var intressant då att i början då det kunde vara svårt att få idrottsmän att ställa upp i programmet för de visste inte vad det var, blev ju på senare år sedan en självklarhet för alla idrottsmän att vara med i Lilla, mm. för de hade själva sett det när de var små.
Hur var statusen bland er anställda att göra Lilla liksom?
Från början var det inte sådär, det var... Alla tunga kommentatorer och reportrar var sådär måttligt intresserade av det. Men hade man en relation till barn så blev man mer intresserad. Hade man egna barn tyckte man det var intressant. Och framförallt de som jobbade ute i distrikten. Om du tar Pelle Nyström som jobbade i Örebro eller om det var någon som satt upp i Sundsvall. Eller, så tyckte de att det var roligare att göra inslag för Lilla Sportspegeln. För det var ganska fria händer och det var inte begränsat att det fick bara vara 2:37 utord. Det här var roligt, utan man fick göra flera minuter. Va? Man kunde göra ett ordentligt reportage. För det var också en väldigt tacksam publik. Man fick ju direkt feedback på vad som var bra och som var dåligt. Uh-huh. Det man ska veta om Lilla var ju att vi ville ha kontroll av flera skäl. Dels för att programmet skulle ha en viss längd. Det får inte skena iväg. Och dessutom så ville vi ha kontroll över vad som sades och hur det gjordes. Så att programmet spelades in nästan som en direktsändning. Det sändes på måndagar på kvällen där. Men vi spelade in det på måndag eftermiddagen. Mm. Så att det hände ju ibland att vi stannade i inspelningen. Stopp, här blir fel, här blir för långt, här måste vi ta om. Fel bild, sades fel och sådana där grejer.
Ah, okay.
Så att programmet var inspelat. Men jag minns ju att jag kommer ihåg att jag fick... när Sverige hade vunnit hockey-VM i Finland. Då ville jag få... Och då kom ju de hade vunnit VM-guldet på söndag. Och då åkte jag ut till Arlanda. För jag hade varit där som reporter och gjort reportage. Och då var jag där ute och så kände jag ju några bättre i laget än andra. Och då visste jag till exempel att Anders Elbrink var som jag, precis nybliven farsa, hade en son som jag som heter David. Och då sa jag åt Anders, kan inte du hänga med in till studion så vi kan vara med i Lilla? Och då fick jag med mig, jag fick ju säga nej, jag fick ju med mig 7-8 gubbar som ville åka med in och fan med i programmet. Alla var på strålande humör och visade upp medaljerna och hela det köret. Så att programmet växte i status, kan man säga.
Kanske en liten ledande fråga här då, Arthur, men tycker du också att beslutet att lägga ner Lilla var ogenomtänkt, slarvigt och satans dumt?
Ja, helt vansinnigt. Jag tycker att den som beslutade det ska sluta jobba på SVT. Ja. Det är ju tjänstefel, tycker jag. Mm.
Man älskar ju när Arthur tas med till den där tv-sportmässan.
Ja. Just det.
Man kan inte förnoga det.
Var det Kans?
Kans. En sak som jag hade glömt bort med Lilla, men som både jag och Marcus blev smärtsamt varse då när vi började rota runt i arkiven här, det är ju vilken oerhörd Vilket ord stresspåslag och vilken emotionell berg- och dalbana det är att titta på ett avsnitt. Marcus sa ju till mig att vi får ställa det här. Det är för starkt. Alltså det är för starkt tv, för starkt tobak.
Vi har suttit och tittat en dag. Jag kommer att vara helt känslomässigt urlakad. Ta mig fan alltså.
Vad är det för känslor du har som studsar?
Jag behövde prata om det här. Prata ut om det. Ja. Vid middagsbordet. Nej, men det är svårt att sätta fingret på det, men det är dels så blir man lite nostalgisk för att man själv satt och tittade på programmen och kanske till och med gjorde någon teckning ibland på någon linjedomare och skickade in och hoppades skulle visas i bild och sådär. Sen är det ju barn som jag känner väldigt mycket för dem och undrar hur det gick för dem senare i livet och sådär också. Och så är de ju nervösa.
Ja, det är in i helvete nervösa. Alltså. Jag undrar om inte det kanske är den svåraste intervjusituationen som du kan ställas inför som sportjournalist. Alltså att ett barn då som aldrig varit med i tv innan kommer dit, vet att den ska svara på 4 ganska svåra frågor också för att få bollar då som ska kastas i den här tävlingen. Det finns ju 2 saker som ska gå åt helvete här. 1, att man inte klarar en enda fråga. Då har du ju åtlöje för 1,5 miljoner tittare då som det var när det var som störst lilla. 2, du vinner några bollar, bra skönt, men då ska du kasta mig, kan komma därifrån utan någonting då. Då har du den katastrofen. Och innan barnet har fått veta hur det ska gå här, då ska man ha den här lite kallprat intervjun då. Vad gör du? Vad tittar du på för sport? Och du vet så här. Alltså det är så jävla, och man, som när man tittar på det nu, så man vill så himla gärna att det ska gå bra för barnet i intervjun. Man vill att också, man känner med programledaren som ställer sig inför den här enormt svåra situationen. Och sen frågorna då, det är så jävla anspänning alltså.
Och så har vi en gäst i studion som kunde rätt svar. Och honom har vi här. Axel Fors, 10 år från Bredaryd. Var ligger det någonstans?
2 mil väster om Värnamo.
Det ligger alltså i Småland?
Mm.
Men det låter som om du kommer från Skåne.
Ja, det gör jag också.
Var då någonstans i Skåne?
Munka i Ljungby.
Hur länge har du bott i Småland då?
Ja, den 2 november blev det 2 år.
Ja, var det roligt att flytta?
Ja. Från kamraterna var väl inte så roligt, men det hade inte gått bra att bo där längre.
Det tror du inte. Men du har kvar kompisar i Munka i Ljungby?
Ja, har jag.
Men också, så här, klumpen i magen är ju där, men varvas också med lite pirr då. De har tagit sig igenom frågorna, det första svåra momentet. Så här, fan, 3 bollar och 4 rätt bra ändå. Alltså. Och sen kommer nästa moment och ska vi missa första bollen. Jag har själv barn och så här, man tänker om de skulle, aj fan, uff.
Prova på det igen då.
Nej, det var nära. Det var synd, Axel, men du fick ju komma till Stockholm. Har du varit här förut?
Ja, jag känner några här uppe i Stockholm. I Åkersberga bor hon.
Ja, och så får du den här lilla sportspegeltröjan också.
Ja, det är fin.
Tack för att du ville komma hit.
Jag tänker också, ni tittade ju ett koncentrat här nu av Lilla. Det är kanske så att man måste ha en vecka mellan varje
sån här anspänning. Ja, så är det ju. Slicka sår en vecka.
För jag kommer ihåg, jag var faktiskt utsatt för en sån här grej, fast då var jag 36. Vi var i Malmö Arena, så skulle de i pausen mellan någon konstig match mellan, kan det vara Slovenien och Iran eller vad fan det var, till OS-kval i handboll, så skulle de tävla. Vi har ju en systerpodd som heter Avkast som jag är med också. Och då skulle Flink, Johan och jag och en kille till tävla med och kasta bollar, små handbollar. Och så träffa ribban eller stolpen. Och det var inte en käft i den här arenan givetvis. Och jag skulle bli intervjuad och man hörde ju ingenting för ljudet bara studsade. Och sen skulle jag gå fram och kasta de här bollarna. Och jävlar vad jag kastade åt helvete.
Är det påslag då eller?
Ja, men det,
det var de här magiska stenarna.
Just det, Lennart för de minnesgoda lyssnarna. Vår psykolog, huspsykologen i Ökelingen. Så jag kan bara tänka mig om man hade varit när man var 10 bast och skulle stå där.
Och sen, frågorna är ju jävla svåra också. Ska vi kan lyssna på en frågeomgång här. Alltså, det är ju inte lätt alltså.
Så kan vi har ju väldigt duktiga lyssnare. Kan man ju själv tävla med sig själv hemma?
Ja, kan man fylla, skriva upp och ta fram ett litet papper kanske och en penna. Och så kan
vi gör en liten paus här så kan man gå och hämta det.
Volleyboll-VM avslutades i helgen i Brasilien. Sverige kom på 10:e plats. Men vet du vilka som blev världsmästare i volleyboll?
Italien.
Italien är rätt. En boll.
Tack.
När man springer i lag i friidrott så brukar man springa stafett. Vad kallas motsvarande tävlingsform i orientering när man tävlar i en orienteringsstafett?
Budkavle.
Budkavle, rätt. Det kanske var lätt för dig som håller på med orientering.
Budkavle.
Har du varit med i budkavle någon gång?
Ja, ibland.
Ja, två bollar. I Stockholm Open i tennis spelades två finaler igår. I bägge var svenskar med. Stefan Edberg spelar ju singel och spelade mot Boris Becker, det vet du. Men en annan svensk var med i dubbelfinalen. Vet du vem det var?
Anders Järryd.
Det var rätt. Vet du vem man spelar med?
Nej.
Han heter John Fitzgerald.
John Fitzgerald.
Jag har tagit det också. Ja. John Fitzgerald. Ja, det var så självklar relation till Anders Järryd. Ja. 10 bass.
Ja. Det kom så otroligt snabbt också.
Anders Järryd.
Men var det inte, om man ska ändå vara lite djävulens advokat här, var det inte ändå lite som nutidsorienteringen som man hade i plugget samtida nutidsorienteringen? Att det var ju väldigt bra att kolla på det gångna sportspegeln.
Ja, men precis. Jag tror att man
mycket var ju vunnet där.
Ja, men jag tror att det skulle nästan kunna ta alla frågorna, tror jag, om du kollade på
vad är det vi pyssar med? Är det dåtidsorienterat?
Ja, det är det.
Sen ska man komma ihåg då att jag tror att det här också som vi lyssnade på nu, den här unga tjejen, orienteraren då från Västra Frölunda. Hon, jag tror att det är 93 eller något sånt där. Hon är med här nu liksom.
Du har svensk sport då?
Ja, det är det ju. Men det är också ett, jag har varit inne på det innan, det är ju mörk tid i ekonomisk svensk historia här. Ja. Och säger att hennes pappa kanske har bundit radhuslånet här på
500%.
15-16%. Du har fått en hyfsad bra deal. Så kommer hon inte ha chans att mynda. Det är enda möjligheten för henne att titta på en cykel överhuvudtaget. Ju. Hon kan ju förändra livet ju när hon kastar de här bollarna just också. Och så,
hon kan bli den nya säsong Ljungsko.
Och så ytterligare ett lager så att säga. Som gör att man blir
socioekonomiska lager som du ligger
precis,
på.
Precis, precis.
Ja, just det. Budgetunderskottet som vi pratar om.
Dennis-paketet som jag försöker få in också varje avsnitt.
Ja, det var inte läge hemma vid den här tiden att börja tjata om en ny cykel.
Det kommer med en utgiftspropå.
Man fick ju vara nöjd om man fick lite kalaspuffar att äta på morgonen.
Ja. Alltså, hade du kalaspuffar?
Ja, hade man väl.
Ja, det hade man kanske.
Men ingen mjölk till.
Man satt där och
men jag tänker också, när vi kollade på de här klippen, när hon bara smällde till med Anders Järryd sådär. Och vilka som vann VM i volleyboll. Alltså fråga
Italien.
Vilken 10-åring som helst idag. De har ju inte en susning. Så det här är också en frukt av den här resultatbörsgenerationen som inte finns längre.
Bra, just det.
Som verkligen hade koll. Och tack vare lilla och stora sportspegeln så kanske vi var norra Europas mest sportkunniga folk kanske.
Ja. Jo, men alltså, för det, när flödena blir så jäkla nischade som de är nu så kan man kanske allting om orientering men ingenting om Anders Järryd. Och så var det ju inte förr när man var tvungen att bläddra i tidningen.
Nej, du kunde väcka vilken 10-åring som helst mitt i natten och fråga om ett resultat i bowlingens elitserie. Och de bara såhär, Joker Globen 16-7.
De måste tänka efter lite så men de kan det. Jag tycker också, hur hon säger Anders Järryd, för som hon har den här enkel, avspänd relation till Anders Järryd. Jag får bara känslan att Sverige är liksom ett enat land och vi är ett lag. Så här.
Jag får lyssna på det.
Anders Järryd.
Anders Järryd.
Hon liksom så här vet, kan en del om, vet vilka tävlingar han har vunnit. Lite vilken form och så.
Hade hon fått rätt om hon bara hade sagt Anders? Alltså som att hon känner, som att det var...
Hon liksom, tycker det liksom är onödigt.
Exakt. If you give this man a ride, välkomna till Motorblocket som bryter av sändningen live on tape angående lilla sportspegeln. Och kanske, just det, Motorblocket ska vi förklara också kanske. Det är en tävling och också en utblick i motorvärlden som sällan numera är en sådan. Utan bara en tävling.
Ja.
Och nu ska det inte handla om motor egentligen utan mer tävling.
Precis, det är en frågesport där man har möjligheten att vinna slips då i Lars Gunnar Björklunds slipsamling. Och man ska svara rätt på en fråga. Och den frågan idag kommer vara bildburen och återfinnas då på vårt Instagram-konto där vi heter Snett inåt bakåt, såklart. Det är alltså en autentisk fråga från Lilla Sportspegeln. Och det är en sån här klassiker då, vem döljer sig på bilden? Aha. Alltså har man förvrängt utseendet på nummer 20. Så in och där och så skriver ni under vem det är.
Och vill man skaffa sig en liten fördel i den här hårda konkurrensen som alltid är och sker i Motorblocket, så får man gärna skicka eller måla en teckning och skicka in till oss.
Ja, det är kul.
Av den personen som det är, man tror att det är. Ja.
Exakt, då ligger man riktigt jävla bra till.
Om man vill skicka den per brevledes då, så är det till Oh My Tarvarsgatan 26, 118, 24 i Stockholm.
Märk ju kuvertet med motorblocket.
Ja.
Man kan också mejla till huvudkontoret och det är Martin. Så i...
ja, man kan skanna in sin teckning. Ja, skickar den till Martin på huvudkontoret.
Ja, ja, vad är det för nästa?
podcast@idrottskollan.se.
Lycka till!
Lycka till!
Tack! Prispallen.se. Vi gör lite reklam här för en ganska fin miljö som finns online på internet där man kan se de samlade svenska medaljerna i internationella mästerskap. Vi utser veckans världsmästare varje gång vi ses. Och nu har turen kommit till ingen mindre än. Sätt in honom bakom profilen.
Daniel Ståhl. Ah. På vilket sätt är han en sätt bakom profilen?
Jag tycker ni pratade mycket i sociala medier om honom i helgen. Okay. När det var ett, det här mästerskapet i helvetes Qatar.
Jag såg att när han hade vunnit sitt VM-guld så skrev Tommy Åström på sin Instagram. Så skrev han att nu har världens bästa diskuskastare äntligen blivit världsmästare. Mm. Vem är det han travesterar då?
Bengt Grive.
Bengt Grive, ja.
Travestera är ett fint ord.
Ja.
Inspireras av.
Inspireras av.
Inspireras av.
Mm. Ja.
Daniel Ståhl, alltså VM-guld i Doha.
Rätt såsig diskusfinal. Jag såg den. Man har ju sett rätt många diskusfinaler genom åren. Alltså, det här var en av de sämre skulle jag vilja säga. Man minns ju exempelvis Göteborg 95, Lars Riedel. Man minns Stuttgart, Helsingfors, Aten.
Marbella. Om man ska ta några.
Munka Ljungby, distriktsmästerskapen.
Just det.
Nej, ja, det var faktiskt inget bra alls.
Nej, men om vi ska ändå, en medalj är en medalj.
Ja, så kan jag känna också.
Ja.
Och medaljerna finns på prispallen.se.
Veckans mästare alltså, Daniel Ståhl. Tack så hemskt mycket.
Vi vill ju faktiskt avslöja en liten sak här nu. Ibland så gör vi ju lite djupare journalistik. Vi granskar ibland. Vi kartlägger. Vi gör reportage ute på fältet och sådär. Och i detta avsnittet så har vi också haft en inbäddad reporter. Vet ni vem det är?
Ja, jag vet ju.
Ja, jag vet ju också faktiskt.
Du vet också.
Ja, men lyssnarna vet inte.
Nej, men det är så att Johan Kücükaslan på Viasat Sport, det är han väl på nu.
Net Group, eller vad heter
det? Ja, just det. Nent.
Ja, det är jävligt svårt.
Han var ju med och tävlade i Lilla Sportspegeln 1998.
Ja.
Så redan 1998 kan man säga att vi hade en person inne i lilla redaktionen.
Inbäddad, ja.
Inbäddad där.
Och Emil såg ju det här avsnittet också. Live on tape.
Precis, det var ju i mitt spann där jag såg alla.
Och vi har ju ringt upp Johan. Ska vi bara först försöka beskriva hur han... kanske inte se ut. Jag vet inte hur vi ska ta
scenen.
Ja, men det är, så, det är ju kanske en... Det är väldigt, väldigt bra tv vi har att göra med här. Och det är av lite olika anledningar. Ett då, vi kommer lägga ut det här på vårt välbesökta Instagram-konto. Man vill gå in och kika då och ha som bildstöd under den här intervjun med Johan. Han är otroligt charmig. Han har en guldkedja. Han har tidstypisk, förhållandevis ful frisyr då. Och han ser så jävla han går verkligen igenom rutan med sitt leende och sin härliga...
Han ser så jävla vän ut. Alltså, jag kände ju direkt att man skulle...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vill adoptera. Det kanske är lite sjukt också. Mm. Jag står för det.
Inte tröjan, matchtröjan också.
Precis som han lyckats få ha på sig då.
Mm. Påtryckningar också från kusinen.
Ja.
Kommer det visa sig sen. Mm.
Så vi kan ju lyssna lite också så man får liksom känslan lite av hur det låter då när han är med här.
Ja, hur det var helt
skärmar hela Sverige. Och sen så kan vi ju fråga honom då hur den här dagen på TV-sportsredaktionen var för honom.
En tuff kille från Hallunda, inte långt från där Mattias bor.
Nej, just det.
Mm. Välkommen, Johan Kücükaslan.
Tack.
Du, Johan, du har skrivit brev till oss där det står att du missar aldrig. Varje dag läser du på text-tv sportresultat.
Ja.
Vad är det som är så kul med sport och resultat? Så?
Nej, jag vet inte. Det var, ja, jag tycker det är bara att det är bara roligt. Ja.
Det är kul att följa med och se vad dagen går.
Ja. Mm.
Vi har varit och filmat lite grann i din vardag. Mm. Du var med klassen på ett studiebesök. Vad gör ni för något?
Vi var i Tekniska museet.
Mm.
Ja, där. Ja, vi har på att jobba med fysik och sånt.
Är du intresserad av fysik?
Ja, sådär.
Mm. Vad är roligaste ämnen annars?
Matte och idrott.
Ja, just det.
Jag kommer ihåg, jag var så nervös inför den här dagen för att det började med att en taxi stod utanför vår lägenhet. Bara det var jättestort. Fick oss in till tv-huset och där var redan på förmiddagen då. Fick omkring lite där, hälsa på en massa kända ansikten. Jag kommer ihåg att jag såg Janne Lorentzon, Ingvar Oldsberg, Katarina Hulting, Christer Ulfbåge. Alltså jag var 13 år och var en riktig så här tv-sportsnörd. Du kan säkert relatera, Marcus. Tänk dig då att få komma till tv-huset och se alla de här människorna som du har sett på Sportnytt och Sportspegeln. Det var ju så mycket större då också. Mm. Så att nej, det var faktiskt overkligt. Så fick vi en liten rundtur, sen var det lunch efter det och efter lunch var det dags för lite rep och inspelning.
Alltså. Ja, vem käkade lunch med?
Jag käkade lunch med Micke och Mattias då,
ja,
alltså programledarna. Åt spagetti med, det är sjukt att jag kommer ihåg det, att jag åt spagetti med köttfärssås i samma typ lunchrestaurang som jag själv skulle komma och käka i som vuxen när jag jobbade där. Ja.
Cirkeln slöt.
Ja, exakt.
Du har ju jävligt goa kläder på dig. Du har liksom en guldkedja och så har du Inter-tröjan.
Och en hemsk frisyr också. Alltså det här var så här, kvällen innan så skulle min farbror klippa mig. Och det blev någon jävla så här pottfrisyr. Jag vet inte vad det var. Alltså det är så himla hemsk frisyr. Och tröjan var att jag höll på Inter då. Och det gjorde mina kusiner också. Och de bara, du måste ha på dig Inter-tröjan. Så att jag kom ju dit med Inter-tröjan. Och vanligtvis var man ju tvungen att ha på sig en sån här lilla sportspegel-t-shirt.
Ja, just det.
Men jag tror det var Mikael Leinigard som sa, nej, du måste ha på dig den här Inter-tröjan.
Ja.
Det sjuka så här i efterhand är att den är full av loggor. Pirelli, Umbro, men det var ingen, det var ingen som sa något, utan vi körde på, så att vi bröt lite mot reglerna där.
Hur nervös var du?
Jag var väldigt nervös innan, sen fick man så här testkasta bollar lite och det gick åt helvete. Så då blev jag ännu mer nervös. Så var Magnus Samuelsson där också, världens starkaste man.
Uh-huh.
Så att jag pratade lite med honom, han gav mig lite tips, jag lugnade ner mig lite. Men sen var det dags för inspelningen. Och ni vet ju det när man kommer in i en tv-studio för första gången, att allt är mycket mindre ut i verkligheten.
Mm.
Så var det här också. Det var ändå lite skönt, så att det är så här, det är inte så farligt. Och försökte liksom ignorera kamerorna. Men det enda jag tänkte på var så här, vilka frågor kommer jag få? För de gav ju inte jättemånga ledtrådar innan. Men ni vet ju det var ju så här aktuella frågor, dagsaktuella frågor eller veckoaktuella frågor. Så att, och någonstans hade jag tryggheten där i och med att jag tittade på så mycket sport och läste så mycket på text-tv. Att så här, men det här fixar jag om det inte kommer någon SVT-fråga om gymnastik eller hästhoppning, vilket jag gjorde sen. Men i övrigt kände jag mig så här, det var ju inte bara fotboll jag följde, utan jag följde faktiskt allt möjligt. Så att jag kände mig rätt trygg där.
Ja, sen går du ju bort och ska kasta bollar och sådär. Hade du inte hade du inte tränat på det?
Jo, ja. Jo. Hemma hade vi ju byggt upp med så här kartonger. så hade jag ju så här, satt upp kartonger hemma där jag hade gjort små hål. Så att jag hade ju tränat i flera veckor, men det går ju inte att jämföra. Så att jag liksom med tennisbollar i dem där för att få in känslan. Och sen i studion fick jag träna några gånger också innan inspelningen började. Men jag hade ju världens flyt, alltså mitt första kast. Jag var ju så här, jag började med den näst svåraste. Mm. Och hade jag missat den så hade ju allt gått åt helvete. Mm. För jag hade ju fortsatt ta den tills jag hade satt något.
Var det rullskridskorna eller? Eller inlinesen?
Det, exakt. Ja. Ja, det var inlinesen, precis.
Rullskridskor.
Vem säger det? Nej, men... Och sen fick jag ju då lite hybris och då gick jag på skidorna. Och den satt utan några problem. Och sen var det de två enkla kvar. Ja. De måste man ju sätta. Alltså det var riktigt stora hål. Så att det var fan magiskt. Alltså när alla fina.
Jag tycker att man ska börja med rygg. Jag fattar inte. Jag blir provocerad av folk som inte... Man börjar.
Men inte det väldigt med
ryggskräck. Jo, det är aset. Men så gör vi. Man vill ju komma där. Risken är att du kommer utan någonting. Då är det ju katastrof liksom.
Ja, men vem vill ha en ryggsäck? Ja. Alltså, nej.
Okej.
Det är... Alltså nej. Jag var ju där för rollerbladesen. Och det var ju lite, det var faktiskt lite tråkigt att det var vintertid för att jag inte fick en cykel. För att visst, skidorna var svindyra, men jag använde inte dem så mycket.
För du måste ju kommit därifrån med grejer för typ 10 papper.
Ja, nej, men alltså det här var ju det häftiga. Efter inspelningen, när allt var klart, så stod det en till taxi utanför TV-huset, många taxiresor. Som körde mig till en stadionbutik. Jag tror det var den på Kungsgatan inne i stan. Okay. Och där mötte personal oss. Så att man var värsta hjälten då. Och man fick ju plocka på sig grejer. Och min pappa var så här, ta det dyraste. Så jag fick liksom ett par rollerblades för 3000 kronor. Ett par skidor. För jag vet inte vad skidorna kostade. Men ni vet, pjäxor, glasögon, stavar, hjälm.
Oh, shit.
Alltså hela kittet. Okay. Ja, nej, det var dyrt. Det var riktigt dyrt. Den enda baksmällan var ju sen när så här vinstskatten kom hem på posten någon månad efter. Det hade de glömt nämna. Men det fick man ta.
De SVT kallade hem sin Washington-korrespondent i 2 månader efter att du hade varit på stadion.
Exakt.
Men fan vad gissigt att man ändå fick lite så här rich grej, att man får gå in och bara plocka åt sig liksom grejer så här.
Ja, det var väldigt häftigt, det var det.
Hur var, alltså Micke Leinegard har vi tittat på här och vi får lite den här känslan av den snygga, härliga, populära fritidsledaren som alla vill hänga med och sådär, i sändning då. Var han lika härlig och avslappnad utanför eller när kamerorna slocknade?
Ja, nej, men det var han, alltså både han och Mattias Engström var supersnälla. För nu när jag jobbar med tv själv vet jag ju hur det är. Alltså så här, inför ett program eller något här, man måste ju förbereda sig, man är lite smånervös inför sändningen och allt sånt där. Men de hängde ju med mig hela dagen, alltså från det att jag kom dit så, till att vi började spela in, så hängde de ju med mig och min pappa.
Fan vad schysst.
Ja, alltså så att det var verkligen så här. De var superavslappnade och hur snälla som helst. De var ju en stor hjälp till också att man inte var så här jättenervös. Utan att man blev rätt avslappnad och kom in i gänget. Så att, nej, jag har bara goda minnen från dem.
Ja, sen avslutas hela programmet med att Micke Samuelsson lyfte upp det och bär ut det också.
Ja. Det var ju riktigt sjukt. De ville ju visa att han var världens starkaste man. Så att då började han med att krossa en burk, en läskburk. Och att han lyfter ut den tjocka pojken ur studion. Jag ser ingen annan, så han vet inte vad fan skulle bära ut mig därifrån.
Nej, när jag ser det så tycker jag att det är lite sådär nästan till integritetskränkande. De bara slänger upp det i axeln. Vad fan gör du?
Det hade ju aldrig hänt idag tror jag. Men det här var ju 90-talet. Så att...
Men du är ju väldigt charmig där. Alltså du går ju genom rutan på ett bra sätt. Du ser så jävla mysig ut. Du ler mycket så här. Alltså det är ju omotståndligt är det ju. Men
tack.
Har det här
lilla deltagandet, har det påverkat ditt, nu är det ju, jobbade med tv som sagt, hade det någon,
ja,
hade det något med det att göra liksom?
Alltså så här, jag har ju drömt om att bli sportjournalist ända sedan jag var liten, så att det var ju, nej men det var ju bara en stor dröm för mig att få komma dit, och efteråt var ju jag lyrisk över så här, att få ha fått sett hur allt till, går till, så att nej, det är klart att efter det var jag så här, jag måste få börja jobba med tv, eller jag måste bli sportjournalist och jobba på tv-sporten. Så att det var verkligen så här, min stora dröm efter det också. Och sen är man ju också så här, bekräftelsen man fick efter det där. För att, ja men ni vet hur det är, jag var liten, så här, ganska mullig. Så här, lite retad i skolan, aldrig bra på idrott. Men så här, den veckan var ju verkligen kungen i skolan. Ja. Då ville ju alla hänga, sen blev man ju bortglömd igen. Men, nej men så här, bekräftelsen man fick under den perioden var ju otrolig. Ja, alltså vilken så här genomslagskraft tv har ändå, det är helt sjukt. Ja. Så att ja, nej, jag ville verkligen fortsätta jobba med, eller börja jobba med sport efter det där.
Vi ska avsluta med en stängd fråga, eller på att säga, men en enkel fråga, en ja-nej-fråga. Är det inte helt jävla sinnessjukt att de la ner lilla sportspegeln?
Jo, det är ju katastrof.
Ja.
Behöver vi utveckla eller?
Nej,
men det programmet missade, alltså jag jobbade ju själv på SVT åren de började så här fundera på att lägga ner. Men det programmet misshandlades ju av, inte sportenledningen, utan det var ju ledningen ovanför. Med att de låste in det i barnkanalen och du vet, det är klart en successivt tappade publik, men av budgetskäl och annat sådär. Så att nej, det är supertrist. Alltså ett sånt program behövs verkligen i svensk tv. Bara med inslagen när man besökte folk som hittade på egna sporter och gjorde det seriöst och ramade in. Alltså det finns ju inget sånt.
Nej.
Så att, nej, jag tycker det är en förlust för svensk tv.
En skam.
Ja.
Det var ju en som en sten som släppte från bröstet när han sa att Micke Leijnegard och Mattias Engström är det då som körde här på slutet på 90-talet, att de var lika trevliga när den röda lampan på kameran var släckt, så att säga, att det inte bara det var en fasad då. För jag skulle nog vilja säga att Micke Leijnegard kanske det han gör i Lilla då, och det har jag sett, alltså det är en av de största svenska programledarinsatserna som...
Är det bättre än Lasse Holmqvist?
Ja, det är bättre än Lasse Holmqvist. Alltså jävla avslappnad, och sen så här, han är glad och lättsam, och han kan liksom, han tar de här barnen som är så supernervösa och så bara mjukar han upp dem och liksom så här, alltså ledigt och avslappnat.
Han känns mer som en polare än de här gamla gardet som var med 83.
Ja, det är en helt annan typ av stil, så han kanske lite mer sänker sig mer ner till barnet som är med där, som en polare kanske mer precis än.
Men så här fritidsledare, den coola, snygga fritidsledaren som alla ville hänga med. Alla just har ju haft en sån. Jag hade Putte trummisen i The Creep som fritidsledare. Det är inte kattskit. Men han var ju jävligt like cool it, och schysst och rolig. Och så man får lite den känslan av att Micke är som han är, helt enkelt.
Släng in lite Creeps bara.
Jag vet att jag pratade med, när de la ner Lilla Sportspegeln så ringde jag runt lite folk och då pratade med Micke Leijnegard, och han berättade att det var ganska svårt. De gjorde det här live on tape då, men rätt mycket dekor och det bollar och det är liksom det, sitta på konstiga små pallar och sådär. Det var lite halvbökigt att spela in det, lite förbannat. Alltså. Och då barnen då som är lite ängsliga och nervösa. Och sådär. Men jag minns också att han berättade att Hanna Ljungberg hade varit med vid ett tillfälle. Hon hade Maradona som idol. Och sen så gick det ju då 10-15 år kanske. Och sen så kom det dit andra barn som hade Hanna Ljungberg som idol.
Det är fint.
Så att det gick på något vis i cykler sådär. Och det gör det ju inte längre eftersom det inte finns.
Just det. Men Leijnegard, man får ju inte objektifiera, men man måste ändå kommentera hur in i helvete snyggarna är.
Ja, alltså det är otroligt snyggt. Men det här är ju den här uppsättningen de har här 98-99. Då är det alltså Mattias Engström då, blond också. Du vet, kanske lite mer så lite...
Tidstypiskt för sig.
Ja, men om Micke Leijnegard är assnygg och het, så kanske Mattias har det här lite mer busiga, du vet, lite söta så. Och vem är det som gör inslagen i att få de här programmen då? Jo, men det är ju Henrik Jonsson liksom.
Var det samtidigt som han var med i Disneyklubben?
Vi såg ju Sten Rosenberg
Nej. Kanban kanske han gjorde det då i och för sig.
Vi såg ju Sten Rosenberg i ett inslag. Vi studsade till på det. Med en sån baseballjacka. Mm. Skulle han göra ett fräckt skateboardinslag. Mm. Men det spelar ju, alltså han tog ju det på samma allvar som om det hade varit en finkamp.
Jävla mycket energi i Sten Rosenberg. Jag fick nästan känslan av att säga att jaha, men det här är innan två svåra skilsmässor eller någonting. Så han har en helt annan lyster av Sten Rosenberg faktiskt, som man får spekulera bara. Jag vet ingenting om det.
Precis, och ja, fan, Sten Rosenberg borde vi ta in i studion. Kör ett långt block.
Fan, slut på 90-talet. Det var mycket ljusa, stora jeans och jeanskort och mycket mos i hår. Ah. Tänk mig att Micke använder rätt mycket mos.
Och fanade först och sen mos.
Ut i handen så svinstort och sen så försvinner det bara liksom på vägen till håret.
Vad heter han duschade av sig med hjälp av moset på morgonen. Mycket torrt hår och så bara in med en jävla massa mos. Så ser man nyduschade ut en stund.
Ja, men den här, det finns liksom en bjussig, både då från programledarhållen då, att man är liksom, man tar sig ner till barnets nivå och man tar det på allvar väldigt mycket. Ungdomsidrotten är liksom inget, det ska inte bara vara transutid, det ska vara en stor portion allvar. Mm. Men sen finns det ju en bjussighet också från idrottarnas sida också, alltså... Att du var inne på det lite innan, med att de ställer upp alla. Zlatan kommer dit, det är liksom ingen snack, gör så här lång intervju där. Bäckström har gjort ett klassiskt medverkan ju i Lilla, där när han säger fel och allt vad det blir. När de firar 10 år på cirkus, då har de en stor fyller de hela cirkus liksom. Och Robin sjunger ledmotivet, den här låten då. Och Ulf Båge i frack. Och Jane Björk. Och sen så kommer liksom Stefan Rehn med en Dova-kör. Och Maria Kraka och Erika Johansson sjunger den här Do the Locomotive-låten då liksom.
Just det, när de har varit med i Mellon med We Are All The Winners.
Där de hade körat bakom min bok. Come on baby, do the locomotion. Och så är Sundin med, du vet, från USA.
Hej, mitt namn är Mats Sundin i Quebec, Kanada. Miljön Sportspegeln har alltid varit mitt favoritprogram, så grattis på 10-årsdagen.
Och Taska Simpson är med och kickar med boll. Ja, väldigt härligt liksom. Jan-Ove Waldner och Jürgen Persson har skrivit en egen dikt som är en hyllning. Jag kan lyssna lite på den.
Det känner man ju att man vill lyssna på.
Ja, lyssna på den.
Vi bildar rasten kör, för det är ju så att vi är era allra största fans.
Just nu, tyvärr någon annanstans,
vässar vi formen inför våren. Grattis lilla till de 10 åren.
Ja, fruktansvärt dåligt är det då.
Men är den bättre eller sämre än droppen?
Inte fullt lika allvarlig kanske som droppen. Det finns en lite mer underfundig ton så kanske.
Fredrik Linkan Bremberg, tidigare Linkvist, är ju med i ett inslag som vi såg. Att han har en sån här dragskottsskola. I ett helt tomt Globen. Det är liksom ingen konstighet att lära ut hur man skjuter dragskott. Och Björn Nord, tror jag det, den andra jorden som ska lära hur man skjuter slagskott. Helt omöjligt att förklara. Två minuter hur man ska göra med.
Skjut bollen och så lägger du pucken här, och så trycker du till och skjuter. Så...
Ja, tryck till lite med bakbenet och se till så att klubban är rak. Och så är det bara damma in skiten.
Ja, men jag tycker det också förstärker då den här känslan av att vi i Sverige, vi är liksom en enhet. Och det finns någon sån här idrottsfamilj som alla är en del av och ställer upp. Så jag blir så jävla varm i hela själen.
Fanns ju inte en unge i slutet på 90-talet som inte kunde skjuta dragskott.
Nej, och Sverige har inte alls polariserat under 90-talet.
Nej.
Man skulle gjort en sån studie faktiskt under tiden som Lilla sändes. Hur mycket av den här skadegörelsebrotten skedde då? Skadegörelse i centrum eller krossade rutor och så här. Gick det ner under tiden som Lilla sändes? Alltså kollade det. Hela den befolkningen på.
Var ingen skadegörelse på måndagskvällen.
Nej. Var det den sammanslutande kraften som Sverige hade saknat?
Till och med Ragnar Skanåker så här kunde sket ju låsa sin bord där han hade sina...
Exakt, för de 2 timmarna gjorde ingenting. Så man var bara låsa igen.
Jag skulle också vilja hävda att Lilla Sportspeglarna har påverkat den svenska idrottsrörelsen i positiv bemärkelse. Jag vet inte vem jag hade varit utan Lilla Sportspegeln.
Nej.
Jag tror att vi skulle kunna stryka en 10-15 olympiska medaljer om vi inte hade haft Lilla Sportspegeln. Alltså.
Du kanske hade varit lite mer som Ola Wenström om du inte hade tittat på Lilla Sportspegeln.
Eller Ola Brännholm.
Eller Brännholm. Men vadå?
Eller Ola Lindgren.
Vem hade du varit, menar du?
Nej, jag hade kanske jobbat med... Vänta.
Mäklare kanske.
DHCP-server.
Ja, för det var du inne på ett tag.
Ja, det är fortfarande
inne. Okej, så att det här tänder en låga och du blir intresserad av sport. Och att jobba med sport...
Ja, 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 men jag har ju liksom inte gått till botten med det så. Nej. Än.
Men vi har ju en empirisk sån datapunkt ju i form av just Johan Kutschikatlan. Inga problem för Leinegard utan hans namn. Riktigt snyggt.
Det är till och med jag klarar av det.
Ja, men precis. Han menar att det här tänder låga i honom och sen dess har han velat jobba med sport och gör det nu också.
Mm, exakt.
Men det är typ
så det är ju en inköp. Man kan säga att det är en blandskola.
Ja, förebildsmiljö.
Mm.
Men eftersom så många tittade också så tror jag att ni pratar om inkörsport där. Så var det väl. Att man kanske fick upp ögonen för någon annan idrott. Och man såg barn som hade hittat på sporter. Och det pysslade man med själv också. Man behövde inte mycket direkt. Men en så här tejp rulle.
Mm.
Eller gammal tejp som man snurrade ihop till en boll och hittade en pinne så kunde man hitta på ett spel där.
Mm.
Gör ungdomar det idag?
Ja, jag undrar det. Jag försöker få igång mina unga där hemma på det.
Vi hade ju en, jag får återgå till det, men vi hade ju, jag och min polare Johannes då, att vi hade en korridor hemma hos mig då, alltså med, ja ni förstår ju, alla vet vad en korridor är, stänger alla dörrarna så att det blir slutet, satt på knäna där, så hade vi en sån här liten ring, ni vet, som man sätter på i olika storlekar, såhär barnleksaker, så på penisen så, och så ber man kanske någon ta av dem, kan inte du försöka få av
fastna där,
där. Ja. Få av den blå där liksom. Och så skulle man skjuta dem mot varandra. Hade vi, och så ett ganska avancerat regelsystem också. Liksom att, ja, men här var någon slags zon mellan oss. Där får inte någon gå in och ta ringen. Och så fick man inte skjuta höga. Utan det var så jävla...
Det är som ett mänskligt koronspel.
Ja, det skulle vara ganska svårt. Och nu förklara exakt hur det gick till kanske.
Ja, men det låter. Man får en bild i huvudet. Mm. Och det var ju också så här, tycker jag, som gillar en sport som inte fick så mycket utrymme. Att man blev lite stolt och glad när någon... När det var ett inslag om handboll då i mitt fall.
Ja.
För där hade ju Kjell Kjellman hade ju faktiskt ganska många sådana inslag.
Mm.
Lite överrepresenterat till och med kanske. Ja. Men då blir man lite stolt också.
Ja.
Men just det,
ja,
där
verkligen,
att,
alltså.
Just det där att upptäcka sport och kanske en ny sport. Men också, det var inte så in i helvetes prestationsbaserade reportage.
Nej, just det.
Det var inte alltid glädje och sorg utan... De kunde vara lite sisådär.
Ja.
Att man kanske också fick barn och ungdomar att förstå att man är inte alltid är bäst. Och man behöver inte alltid vara bäst för att hålla på. Att man kanske fortsatte trots att man inte var bra. Och att man fick utvecklingen senare. Mm. Och sen landade det i 12 OS-medaljer.
Som inte hade haft annat. Men det var uppfinnelserikedomen egentligen kanske som de skildrade snarare än.
Ja, men både och. Men just det där att man behöver inte vara bäst när man är 8-10 år. Utan det viktigaste är att man håller igång.
Jag tycker inslagen i reportagen präglas av, jag skulle vilja använda ordet nyfikenhet här. Alltså det fanns en nyfikenhet så här, snarare. Nu förstår vad jag menar.
Ja, det är synd att det inte finns kvar det här programmet.
Ja, verkligen.
Det låter som ett bra program.
Ja. Vi frågar Artur Inget vad han tycker om att de har lagt ner Lilla. Ska vi höra det med det?
Mm. Mm.
Ja, helt vansinnigt.
Ja, men det är till och med så att jag tycker att vi ska vara en miljö där vi kan samla intrycken av det enade Sverige.
Mm.
Att man vill ha tillbaka Lilla Sportspegeln.
Mm.
Vi måste hitta något sätt att göra namnuppror och skicka till, vad hette han som la ner det?
Barnkanalschef där, Safiari eller något sånt där, tror jag.
Ja.
Jag sökte honom, jag skrev om det här för det ryktades liksom på stan och i branschen. Ja. Helt omöjligt att få en bekräftelse. Otroligt känsligt internt på SVT. Men hade några källor där. Folk som uttalar sig anonymt till och med.
Mm.
De två sista programmen är inspelade sen i december, sen är det finito.
Mm. Ska vi bara höra om Artur tycker han ska få behålla sitt jobb eller inte?
Jag tycker att den som beslutade det ska sluta jobba på SVT.
Nej, tyckte han inte.
Nej,
tyckte inte. Nej, och de jag pratade med var ju i chock närmast. Och någonstans här i efterhand så kan man ju kanske tycka att Lilla Sportspegeln någonstans borde fått Stora Journalistpriset för det de gjorde. Och då kan man ju fundera på vad Barnkanalens chef skulle få som la ner det. Just det. Jag har ett förslag där. Villkorlig dom för allmänfarlig ödeläggelse.
Ja, det är väldigt bra.
Skulle man kunna döma så?
Som pyromaner brukar få annars.
Ja, det är
vanligen.
Ja, men det är väl någon slags pyromani där.
Ja, visst är det så.
Att bränna ner ett sånt flaggskepp och ett sånt ett kuttesmycke i det svenska folkhemmet.
Men kan det vara så här rent av att det är ett folkhem som Per Albin Hansson skissade på dog här?
Nej. De sökte ju ofta upp kanske lite perifera sporter sådär. Alltså, man var tidig med att ta in skateboarden sen. Eller kom det och givet att Lilla skulle ha med det så att säga. Jag tror att det är Bengt Frendelius 1985 är han och gör ett ganska långt inslag. Han träffar Tony Hawk, alltså skateboard. Tung skalp ju för Bengt att liksom, åka och träffa honom.
Uh-huh. Idag vet alla vem Tony Hawk är, förmodligen.
Mm.
1985 visste ingen.
Nej.
Då är det här första gången det berättas om Tony Hawk i svensk television. Det är fan att det är Lilla som är där.
Klart fan att det är Lilla.
Ja.
Men nyfikenheten har tagit om då, att man kan ta en sån skall.
Örat mot rälsen.
Örat mot rälsen, ja.
Jag har ju den här klassiken då som jag gärna och ofta återkommer till. När Jan Svanlund är, jag tror att det är uppe i Söderhamn eller utanför Söderhamn. Gävletrakten. Och gör ett inslag om några grabbar som hittat på den här sporten ragsocksbandy. Inte som är miljömedveten Janne Svanlund, för han kör en röd stor jävla Dodge van som han tankar full innan han bränner upp den. Sånt jävla muller.
Och tankar så fyra gånger på vägen.
Är det också. Det står ju Lilla Sportspegeln på sidan. Så.
Men den kommer man ihåg, den vinröda. Dodge Ram.
300 liter bensin går det i den. Och så bara drar han upp där och träffar de här killarna. Ett otroligt bra inslag som alla minns.
Ja.
Som alla har sett.
Mm.
Det är nästan så att vi skulle vilja skriva historia. Jag vet inte om det är möjligt rent tekniskt eller att man inte får göra så i poddsvängen. Sådär. Men att man för första gången någonsin bara skulle publicera ett helt reportage. 5 minuter långt. I sin helhet och bara låta det ligga här. Jag kan lägga ut det som någon extra material på något vis.
Ja, men avsluta på den skulle vi kunna göra med det.
Ja, vi löser det. Minns också ett annat, eller jag hittade också ett annat reportage tidigt, mitten på 80-talet tror jag. Har de åkt hem till en kille som heter Mikael tror jag, i Värmland någonstans. Han är 5-6 år. Han har kommit på en ny sport. Han bara springer runt i huset. Så springer 10 varv på tid.
Ja, genom köket ut i vardagsrummet och så tillbaka in i köket igen. Då.
Vi lägger på lite ljud från reportaget. Man behöver inte se det. Det räcker att lyssna på det här stampande ljudet. Så förstår man vad som händer i det här huset.
Är du beredd? Klara. Färdiga. Gå!
Och idag är det lite synd för att när ens barn kommer och gör den där sporten, kommer till mamma och pappa. Hej mamma och pappa, det här, man springer inte i huset, jag kommer på en ny sport. Sådär. Raka vägen till vårdcentralen, få ADHD-diagnosen eller ADD och sen åka hem. Ge dem nedsövningspillerna.
Så mellan 1983 alltså och 2017 kunde man se på Lilla Sportspegeln. Ska vi gå ut på ett av de bästa reportagen då?
Ja, ragsocksbandy.
Ragsocksbandy med Jan Svanlund då, ett par unga pigga pojkar från Söderhamnstrakten.
Ja, innehåller bland annat en Dodge,
ja.
Och en plock gjord av en mattebok och en gammal keps, vilket vi gillar väldigt mycket.
Ja, det gillar vi.
Och ett häftigt intro som de har gjort själva killarna.
Ja.
Och lyssna gärna på Janne Svanlund och hans sätt att berätta om de här killarna.
Mm. Här går det 5 minuter.
Nyfikenheten.
Mm. Tack.
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 Där ligger höladan, 100 år gammal. De spelade raggsocksbandy hemma hos Lars, men det blev repor i golvet så de fick låna Lars pappas lada. Här är raggsockorna som har gett namn åt sporten.
Trasiga raggsockor fungerar bäst.
De 8 spelarna i ligan, alla i 10 år. Jimmy, Johan, Rickard och Patrik. Och nederst Mikael, Oskar, Lars och Niklas.
Okej.
Alla 8 har spelarkontrakt med Lars. Och Lars har ordning på hela ligan i sin perm.
Kan man byta lag och sådär?
Ja, du ser, det här räcker ju 3 år, det här kontraktet. Så efter 3 år ska man byta.
Okej.
Okay. Utrustningen har de gjort själva. Raggsockor på fötterna. Frigolitplattor som benskydd som sitter med halsdukar. En gammal racket. Och plockhandsken. Det är en gammal mattebok hoptejpad med en keps. Fungerar perfekt. Två man i varje lag. Speltiden är 5 minuter. Gjort det här själva?
Ja, vi har varit och köpt nere på en affär här nere vid Vågbro. Och vi har köpt de här skivorna som ska kunna glida bra.
Spikat själva?
Ja.
Mm. Men det här har kostat pengar, hur har ni haft råd med det här då?
Nej, jag fick lite sponsorpengar av pappa.
Ja.
Ja. Ja, det var rätt billigt det här golvet, så vi gick dit och så köpte vi det här golvet. Och ja, det var i stort sett inte så mycket mer.
Nej. Är det någon som har sponsrat med sockorna också?
Ja, farmor. Min farmor har gjort de här sockorna.
Hon har stickat dem åt dig?
Ja. Ja. Och lika åt Niklas då.
Ja.
Så
är
Klara färdiga gå. Klara, färdiga.
Finalen har börjat. Lars och Niklas närmast kameran mot Oskar och Rickard. Det gamla publikrekordet var 3 personer. Lars mamma, pappa och en granne. Idag har det kommit 10 personer. 6-6 i finalen där. Men Lars som har dominerat hela dagen. Avgör finalen och det blir 7-6. Nu i veckan spelas ny omgång i raggsocksbandyn.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.